Jag väger ingenting just nu.
Och hon står bara...
Jag är som en spansk häst.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning, en VIP-hylla som inte hörs i radio, när vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en liten recension efteråt. Och kom ihåg att du alltid kan skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små, så ger panelen sina tips och synvinklar när vardagen trasslat in sig lite grann för dig. Dagens panel består av Alexandra Pascalido, Jakob Ökvist och Pia Johansson. Välkomna!
Men, tackar!
Tusen tack, säger vi alla på en gång.
God morgon!
Välkända ansikten och välkända radioröster.
Ja, det var du som sa.
Välkänd för vem?
Tvekar ni inför det? Er egen kändis...
Jag är så blygsam. Inte är det väl någon som vet vem jag är.
Vi är bara oerhört glada att få komma hit.
Ja, det är bra. Du ska presentera Pia Johansson här. Du är komiker och skådespelare, bland annat i parlamentet, min gamla kollega.
Ja.
Och Fröken Frimans krig har vi sett dig.
Ja.
Och hört dig i Halv åtta hos mig.
Ja, det stämmer.
Där så hade bra. Vi dig ungefär.
Ja, hundcoach är jag också.
Hundcoach?
Ifall det är något dilemma som behöver tas upp med hunden så ställer jag upp.
Och det är hundens år i år, för det vi har precis haft kinesiskt nyår. Ska
är det
säga.
Hundens år?
Och jag är född i hunden, så att jag har känt mig väldigt lyckligt lottad tills jag läste kinesiska horoskopet.
Mm. Där det ska det man står aldrig göra.
Att hundar har i år väldigt mycket otur.
Vad heter det på kinesiska?
Hundar kommer jag inte ihåg, men det heter något så här chow chow.
Menar du människohundar eller hundarhundar?
Vi människor som har
födda i hundens år.
Jag ska inte tro på allt som står i
tidningen. Står det i apans år då?
Det har jag inte någon aning om. Jag kan faktiskt inte redogöra för hela det kinesiska horoskopet.
Okej.
Kan du inte?
Varför tror du att du är här?
Alexander ska sätta dig på kartan också lite grann. Du har skrivit boken Me Too, så går vi vidare. Röster, redskap och råd.
Bland annat.
Väldigt lång titel.
Ja,
och senast du var här så sa du att du hoppades på att du skulle hinna i tid innan Lucia.
Jag hann i tid och det är en av världens första Me Too-böcker som har kommit ut med 82 kvinnor som är med, allt ifrån vår EU-kommissionär Cecilia Malmström till Linnea Claesson, en massa olika kvinnor som berättar, som delar med sig av vittnesmål men också råd och tips om hur man går vidare.
Okej. Okay. Och sen är du journalistförfattare, det vet vi också, då, programledare i en konkurrerande kanal. Jakob Ökvist, hej!
Hej, hej!
Känd radioröst, komiker.
Ja.
Det blir, vi stannar där.
Ja, det räcker för mig.
Ja.
Jag har en podcast vill jag också nämna.
Just det,
Freakshow med Messiah Hallberg.
Exakt.
Exakt.
Den får småbarnspappa.
Det är jag även, ja. Vabbar ofta och gärna.
Hörrni ni, kära vänner, det har kommit till min kännedom att du har ett dilemma, Alexandra. Har gått och burit på ett
faktum
problem.
Faktum är att jag inte har ett dilemma, utan jag har ett trilemma, kan man säga.
Oj.
Ja, för vi är tre om detta. Och det är så här, va, att jag har en kompis och... jag har då under en längre tid vetat att han är otrogen, att han vänstrar. Det som försvårar hela situationen är ju att jag med tiden har lärt känna hans fru, som också har kommit att bli en vän, skulle man kunna säga. Så hon har gått från en ytlig bekantskap till en vän.
Har ni bondat i det här skvallret?
Nej, utan hon vet ju inte riktigt om det här. Det jag vet. Och jag,
inte riktigt.
Nej, men hon anar. Hon anar. Och jag tänker att han då har berättat det här i förtroende för mig. Och jag tänker att man måste vara en lojal vän. Att man har ju tystnadsplikt som vän. Och samtidigt så känner jag ett systerskap med henne, eftersom hon också är en kvinna. Och jag kan också känna igen mig i hennes oro och ovisshet. Och ni vet den här molande, ni vet, misstanken om han kanske är otrogen mot henne. Och där sitter jag ju med alla svaren.
Mm.
Och jag vet ju, ja, om inte allt så ganska mycket, eller allt för mycket.
Hur reagerar du när du hör det där första gången?
Nej, men alltså jag försöker hålla masken, och alla som känner mig vet ju att jag är liksom verkligen som en öppen bok. Så jag försöker byta
fel person
som...
att känna till det här.
Ja, men alltså du vet, jag försöker ju bara titta bort eller... och jag kan inte heller hyckla och trösta henne, när det är ingen fara, så att jag undviker ju samtalsämnet rätt rejält. Men jag känner ju att jag har hamnat i kläm, och nu tänker jag att mitt dilemma eller trilemma handlar om så här: gud, nu suckar jag. Men ska jag berätta för henne allt jag vet? Ska jag svika honom och det förtroendet? Mm. Eller ska jag helt enkelt, och det är där jag faktiskt överväger nu att göra, att bara helt enkelt retirera, dra mig ur den här vänskapen som känns allmänt destruktivt. Bara lämna båda två.
Simma ur bild.
Ja. Exakt så, Anders.
Vad säger Jakob Ökvist?
Alltså, jag tycker ju att det är oerhört obekvämt, förstår jag, för dig att ha den här kunskapen, för den sitter ju du på och den kan inte du göra dig av med. Jag vill bara fråga då, först och främst, vet han om att du vet?
Men, ja, det vet
killen
han.
Han har berättat. Om
nej, men han
det är
berättat.
Han som har berättat det.
Han har berättat det
är, ja, men det tycker jag är oerhört taskigt att lägga i ditt knä någonting som du nu går och bär på, som gör dig till någon form av så här, okej, om jag kliver ut och berättar det här, då blir ju du den som sabbar både hennes och hans äktenskap.
Men jag tror men inte heller att han trodde
att för någon ju.
Jag tror inte han trodde att jag skulle bli, komma att bli vän med hans fru, för det är också hon som har försökt
har
bonda med
fram.
Mig. Och jag ska också säga, för att klargöra det här exakt samma dilemma befinner jag mig i en annan vänskapsrelation. Jag har två killkompisar där den ena killkompisen har en annan pojkvän också. Så de är också tre i förhållandet, och de två killarna är båda mina bästisar, och där är också medveten
att alla
att kommer
till dig med de här sakerna.
Nej, men jag förstår
inte. Du är en spindoktor i otrohetsvärlden.
Jag förstår inte, jag är en väldigt öppensinnad människa, men inte
så. I normala fall skulle jag svara att man inte ska lägga sig i. Jag tycker liksom, det, vuxna människor, man kan inte vara den som ska komma med den här bomben och sabba äktenskap.
Simma
och
bild är det du säger. Ja,
men nu när du tar det med honom, säg till honom, jag kommer inte orka med den här hemligheten. Du måste, du måste berätta det här.
Men det är ju, jag det är ju inte utpressning.
Orka. Ja, men herregud, han har ju gett Alexander den här oerhört obekväma sanningen.
Okay. Mm. Vad säger P. Johansson?
Jag tänker på att precis det där du säger om dig själv nu, det tror jag är själva styrkan och nyckeln, att han har talat om det här för dig. Och jag har själv varit med om ett sånt liknande dilemma. Och för om man tittar på såna här intrigfilmer, deckar och sådär, så finns det alltid brottsmänniskan berättar alltid för någon som är en sån där person som att man vill bli fri från det. Man vill inte vara i det här. Det är som att hans undermedvetna vill att det här ska läcka. Han vill inte vara kvar i det här. Naturligtvis. Han vill naturligtvis inte vara med om det här obehagliga att det kommer ut. För det är ju hans medvetna
jag. Finns en underliggande önskan, tror du, Pia, om att jag ska vara den som läcker? Att jag är den som berättar för frun?
Ja, det tror jag att han har en sån längtan.
Så vad ska jag göra?
Så du menar att Alexandra gör honom en tjänst genom att berätta för hans bedragna tjej?
Jag kan berätta vad jag gjorde när jag var i det dilemmat. Jag berättade för den här älskarinnan som då jag också var kompis med. Som
du var också helt in i nätet.
Ja, precis. Och då berättade jag så här, jag kommer inte att kunna ha den här informationen själv, för att för mig är ni alla mina vänner, så jag ger dig naturligtvis förmågan och att du ska, och önskan att du ska berätta det här, men nästa gång så kommer jag inte kunna vara tyst.
Bra.
Och jag kan säga, det var 2 år av helvete, men sen blev det bra.
Alltså, jag har en liten brasklapp här. Kan det inte vara så också att folk öppnar sig för Alexandra just för att man känner till att hon håller tyst och hon är en person som man kan öppna sig för?
Ja.
Om hon då börjar läcka,
då försvinner det förtroendet. Då slipper du få de här... Du slipper vara Dr. Phil i din vänskap.
Alla förtroliga svek slipper jag kanske. Ja.
Men vad är det? Jag förstår att det är en oerhört jobbig situation för dig. Mm. Att sitta med så mycket information och så många, och vad sa jag där, vad sa jag till den? Men det är han som är den stora boven i dramat egentligen. Jag skulle ta det med honom och säga, det här, jag orkar inte det här längre.
Ja.
Eller gå till älskarinnan.
Okay. Då blir de 4 helt plötsligt.
Så är du klar, du kommer helt enkelt att berätta det här.
Jag kommer framförallt att gå till honom, till båda de här fallen, och säga att nu vill inte jag höra någonting mer om detta, och jag drar mig tillbaka. Och,
så du är kvar vi drar tillbaka? Alltså.
Nej, men för jag är också väldigt rädd, ska jag säga, för att få en direkt fråga som jag inte kan ljuga om.
Just
ifrån
det.
Deras
att det
partner.
Syns för mycket
är
på dig.
De tillsammans?
Ja, eller liksom en bra cliffhanger för det här programmet. Berätta i slutet av det här programmet namnen på alla inblandade.
Mm, och jag kan säga att det är hett.
Det här vill man ju lyssna på.
För ni känner dem.
Okay. Oho! Anders!
Ja.
Och jag är älskarinnan.
Ja. Anders, Pia Johansson, älskarinnan.
Det är en grishistoria det här.
Och Jakobs fru lyssnar just
Hon vabbar, har hon sagt.
Det där gamla knepet. Tack så mycket. Ja. Och hoppas att du är nöjd med svaren.
Absolut.
Alexandra,
tack
nu fortsätter programmet som vanligt med Dasko. Hej Dilemma-panelen, jag heter Sandra. Mina kompisar har gjort slut nyligen efter att killen var otrogen flera gånger mot henne. Efter en sen utekväll för några helger sedan följde killkompisen med mig hem. Vi kommer aldrig bli ett par, men vi hade väldigt bra sex. Jag träffade nyligen min tjejkompis, alltså hans ex, och har väldigt dåligt samvete. Jag vill väldigt gärna fortsätta ligga med honom, men jag är rädd för att förlora henne som vän. Borde jag berätta att jag ligger med hennes ex?
Man kan ju inte behålla både exet och kexet.
Nej.
Tidish!
Hashtag ha kakan och äta upp den.
Jag har inget mer att tillägga.
Fick en sån smash!
Glasklart!
Vi går vidare då. Tack Sandra.
Ja, tack så mycket. Jakob Ökvist, vad är din analys?
Nej, men, om hon redan idag efter att ha haft sex med det här exet då, har dåligt samvete och skäms lite inför sin väninna. Hon kommer ju bara att trassla in sig ännu mer. Jag tror att hon får se det där som ett engångsligg. Det var vad det var. Det var bra, men det finns annat som är bra i livet. Så att, ska hon ha kvar den här väninnan, så ska hon inte hålla på att ligga med väninnans ex.
Men ett ex kommer... är ju ett ex av en anledning.
Jo,
det
men han
detta.
Det verkar inte vara den här superskärmiga. Han har varit otrogen mot hennes väninna massa gånger. Mm. Så han känns kanske inte som ett framtidsprojekt.
Men det säger hon också. Hon tror aldrig att hon ska bli ett par, men hon gillar sexet.
Ja. Sex, hur kul är det egentligen?
Ja, jag såg det i dina ögon, alltså, det är överskattat.
Jag kommer ihåg när det var kul.
Precis, det var någon...
Det är när man träffar ett ex. Nej, men alltså jag tror att om hon på riktigt mår lite, hon mår ju dåligt inför väninnan. Ja. Då får hon, det får vara kul, hon får hitta på något annat. Brodera, det är ju kul.
En gång
är
ingen gång.
Nej, det kan hon släppa.
Precis, så men inte fler gånger.
Inte mer.
Det får inte bli en vana, hör du Sandra. Vad säger P.J. Johansson?
Jag tycker du verkar lite fundamental, eller vad det heter. Alltså det här med, måste man berätta allting bara för att man är väninnor? Det finns ju någon slags väninneplikt, det känner jag ju till, att man ska tala om allt och varför har inte du sagt någonting och så vidare. Men så tänker jag så här, men varför måste man berätta om allt? Nej, jag har mina inre hemligheter som jag inte delar med.
Men inte märkligt om någon kommer och snor dina smulor.
Men han snor inte, han var öppen, han var fri.
Ja, men dina rotar i dina rester.
Ja, men exet är kvarlämnat på perrongen, det är gammalt
gods. Är det rest så är det rest.
Okej, då får ju någon äta den.
Jag tycker att hon kan, hon har sin fulla rätt att njuta, och är det en väninna som inte håller vid det måttet, så finns det så många fler väninnor här i världen.
Göka på och tycker jag på Johansson. Vad säger Alexandra Pascalido?
Nej, men alltså förutom då det här exet och kexet kan man inte ha kvar. Men jag tänker framförallt att det är lite den förbjudna frukten som jag tror också väcker lust här. Och jag har faktiskt en gammal väninna som anförtrodde sig och berättade att hon hade legat med något ex till mig, och det var verkligen ingenting att ha. Det var någon jag hade dumpat. Men hon sa att det som gjorde det extra spännande var att hon hade hört så mycket om honom av mig, och det var så förbjudet, och det var också så här, hon hade hört så mycket om honom.
Det var en extra krydda helt enkelt.
Ja, det fanns. Och sen när hon också hade berättat det för mig, och då var det inte längre förbjudet, för jag sa, var så god, det är bara liksom skövlad skog, eller man ska säga.
Jag var helt
Karlhygge.
Ja, jag hade inte kunnat formulera det bättre.
Välkommen till ditt lilla Karlhygge.
Ruttnade hon också, då var det inte längre lika spännande.
När du beskrev honom på det viset så förstår jag henne.
Men jag är lite inne på Pias linje, jag tycker det var väldigt klokt sagt. Att jag tänker att ja, det beror på såklart vänskapen, och vänskapen vilar ju på förtroende och tillit och så vidare. Men jag har några väninnor i Grekland som säger sig, men herregud, det här med att när man träffar en ny kille, att man också känner ett behov att berätta allt man har gjort i livet. Varför det?
Nej.
Man ska inte behöva berätta någonting i princip. Alltså man ska hålla en hel del hemligheter för sig själv. Och jag tror
man
att det
kan
ligga någonting.
Hela akten.
Ja, där behöver man inte.
Men när man frågar hur kändes det för dig, säger inte. Tänker inte avslöja.
Hemligt.
Sköter du ditt så sköter jag mitt.
Tänker inte avslöja.
Alltså hon behöver inte, jag tror inte heller. Jag är på Pias linje, hon behöver inte göra någon stor sak av det.
Okej Sandra, det är 2-1 här. Jakob tycker att du faktiskt inte ska göra det med en gång.
Simmerbild.
Medan Pia och Alexandra står för lite progressiva tankar här. Du ska inte bry dig om din väninna, utan ligg på om du gillar det. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen heter Paulina. När barnen är hos mig varannan vecka får de ofta bilder av deras pappa och hans nya flickvän. vilket gör att barnen ofta börjar längta och tjata om att de vill vara med sin pappa. Det dödar verkligen stämningen i mitt hem och jag tycker det är jobbigt. När jag har tagit upp det med pappan så tycker han att jag inte får begränsa deras kontakt med barnen. Så vad ska jag göra, undrar Paulina. Vad säger Jakob Ökvist?
Jag är ju professionellt skilsmässobarn. Min pappa är omgift 4 gånger. Så att jag har ju verkligen sett det här. Det börjar bra och så skiter det sig och så blir man 2 nya familjer och så skiter det sig igen och så blir massa olika familjer. Och jag tror att med dagens teknik med WhatsApp och Instagram och Facebook och barnen har telefoner så kan man inte hindra det här. Nej. Jag tror knappt att min pappa kom ihåg vad min mamma hette, för det var första förhållandet. Men de umgicks ingenting. Det var liksom överlämning i porten. Så här, spring upp till mamma nu och så pling plong. Så de hade, det var väldigt infekterat.
Men du fick väldigt många mammor i din uppfostran då alltså?
Ja, pappa, det, kan man, det var en liten
hade
radda.
Hade du någon favoritmamma? Det var din, den du hade.
The more the merrier gäller för mig när det kommer till mammor. Ja. Nej, men jag tycker att hon ska bara se det som att vad skönt att de har lite connection under veckorna. Mm. För mig var det väldigt så vattentäta skott. Jag tror inte det var bra. Jag tror det är bra att luckra upp det där lite grann.
Pia Johansson, vad säger du?
Problemet ligger ju hos henne. Att hon går igång på det här.
Förstår du att hon gör det?
Så gör inte det. Ska jag säga.
Nej, men känner hon inte som du känner.
Nej, men hon har en trasighet naturligtvis i det här. Och det är ju också det hon ska börja laga. Eftersom i förlängningen så är det bra för alla, för barnen. Jag kan tänka mig att barnen testar henne också genom att säga att de längtar efter pappa för att se om mamma längtar ännu mer. Eller så. Mm.
Vad säger Alexandra Pascalido?
Jag har själv en fantastisk separation bakom mig och är varannan veckas mamma och delar ett barn. Och jag vet hur ont i hjärtat det kan göra när hon säger att hon längtar hem till pappa och till pappas familj. Som är en sån där raka motsatsen av vad vi har hemma där det är bara hon och jag. För de är så här, en bullbakande stor familj och där har hon dessutom 2 syskon till och en jättegullig bonusmamma. Och det rev lite hjärtat i början.
Vad är det för känsla som kommer upp?
Nej, men det är lite så här, det är lite svartsjuka. Det är lite så här, där sitter de och har det så mysigt. Men jag tror att man får lura sig själv och vända på perspektivet helt och hållet. Och tänka, va, så fantastiskt fin pappa som längtar efter sina barn och som odlar den här relationen även i frånvaron. Och att längta till den andra familjen behöver ju inte nödvändigtvis betyda, det här säger jag till mig själv nu högt för att jag ska höra det, behöver nödvändigtvis inte betyda att hon inte älskar och längtar och saknar mig. Och det säger ju hennes pappa och hans tjej att hon längtar lika mycket hem till mig när hon är hos dem. Så att det kan vara,
du menar att det omvända ska vara mycket, mycket värre? Det, om han sket
jag,
i henne?
Jag liksom tycker att hon snarare ska hjärntvätta sig själv och säga varje gång det kommer ett sms från pappan eller ett bildmeddelande där pappan och den nya frun ser så lyckliga ut och kärvänliga, så tycker jag hon ska säga så här: gud vilken fin bild, vad härligt att han hör av sig så mycket.
Det kommer göra ont i henne tror jag första gången.
Nej, ja, men första gången, men sen tror jag att man kommer acceptera och känna sig som en väldigt storsint människa och också se det positiva. Tänk om det var tvärtom, om pappan inte brydde sig.
Ni nickar här, ni håller med.
Ja,
Alexander.
Jag håller med.
Då tar jag, tack så mycket. Adressen hit då, den är dilemma@mixmegapol.se. Och rakt framför mig i en fin palett, en trio här.
En solfjäder.
En solfjäder, det är Pia Johansson som ni hörde där. Jakob Ökvist låter så här.
Hallå.
Och Alexandra Pascalido låter så här.
Hallå.
Och själv har ni hört mig och jag låter skorrar i ert öra fram till klockan 11. Nästa dilemma är från Johanna. Hon skriver att hon berättar sanningen. Är hon rädd? Om hon berättar sanningen är hon rädd för att bli hatad av sina föräldrar. Detaljerna efter reklamen.
Oj.
Hejsan dilemmapanel, jag heter Cornelia. Min pojkvän sedan 4 år har precis köpt lägenhet. Jag har flyttat in hos honom men får inte ha mitt elpiano här. Han tycker inte att det får plats. Det får plats även om det blir trångt. Och musiken är väldigt viktig för mig och det känns deppigt att inte kunna spela piano när jag vill. Så vad ska jag göra, undrar Cornelia. Pia Johansson.
Alltså jag har ju ett liknande där jag var motsatsen då. När min pojkvän flyttade in en liten etta med kök och han hade en gitarr. Och vi var väldigt kära och sådär och det var härligt. Jag hade gjort ordning i garderoben åt honom och sådär, för att han ska inte känna att han kommer liksom här och måste bo på mina premisser. Men så kom den där gitarren. Och det var som att det var liksom gnagde i mig. Och vad kan jag
för
lägga
att den tog plats eller för att han spelade
nej,
dåligt?
Det. Ja. Nej, han spelade jättebra. Och så sen, det kan vara under sängen, så ja. Där kan det vara. Mm. Ja, så han var accepterad med det. Så tog han fram den där gitarren ibland och spelade och sjöng. Och det var någonting. Men som sa, nej, jag kan säga, nej, det var så pretto. Det var så, där skulle jag sitta och lyssna. Jag kände så här, nej, det var den där gitarren som var beviset för att det inte höll.
Du får vara under sängen och spela.
Och då, nu känner jag igen i hennes pojkvän att, ja, att han har redan...
Han har backat.
Det är någonting med att hon sjunger och spelar. Hon kanske är jättefantastisk. Det finns någonting där som han, det gnager i honom. Jag tror att hon en dag kommer att känna att hon måste flytta därifrån.
Om hon är rädd, om hon är rädd om förhållandet, så ska hon inte ta dig till Elpion, det är det du säger?
Nej, tvärtom.
Jaha.
Ja.
Okej.
Okay. Så se om det håller.
Och så se om det håller.
Ja, okay, ja, för mig gick det ju inte så bra.
Okej, okay. Alexander Pascalidou, vad säger du?
Nej, men alltså den dagen Cornelia slår igenom och blir den stora elpianostjärnan, då kommer det sitta fint med den här rubriken: jag valde mitt elpiano framför kärleken. Ja. Framförallt så har hon fått... den här revanschen mot pojkvännen som visar en enorm intolerans mot ett stackars musikinstrument.
Mm. Vilka är våra största elpianostjärnor?
Jag har inte någon aning. Alltså, jag vet inte ens hur ett elpiano ser ut.
Hon kan spela med min förra pojkvän som spelar gitarr. Då har vi i alla fall nästan ett helt band.
Det finns säkert killar där ute som är intresserade av elpianospelande. Väljer du elpiano så är sannolikheten väldigt stor att du har en lysande karriär framför dig. Väljer du killen kan vi ju inte riktigt garantera samma lyckosamma.
Sant.
Jag vet inte.
Så dumpa killen, behåll elpianot. Jakob Ökvist.
Ja, men jag tänker lite som Pia här, att det här, lite varningstecken måste hon ju ändå se att det är, om han är jättekär i henne och hon kommer med hundögon och liksom ett elpiano och säger: älskling, jag ska spela såna fina liksom melodier för dig, och han slår bakut direkt, då är det ju någonting mer än det där elpianot. Det verkar vara som hans, förstår, alltså det är lite...
kan det vara då, menar du?
Men jag måste bara fråga,
varför skulle han vara så besvärad av ett elpiano? Hon har väl, kan
det
ju
kan koppla in plats.
Nej, men det är väl tyst, va? Visst är det man spelar på det?
Ja, han har hon kan ju ha hörlurar. Det är att det förstör hans in... men hur många
han
killar bryr sig om inredning?
Han vill kanske ha minimalistiskt hemma.
Ja, han är lite sån feng shui, eller vad heter det, när man ska ha helt tomt.
Så kanske han hör någon Michael Bolton-låt genom hörlurarna där. Så.
Nu drar han den gamla, ja.
Men kan hon inte ha, elpianot hemma hos sina föräldrar och gå dit och spela när
men hon ville kunna spela hela tiden, ja, ja. När lusten föll på.
Det är hennes passion. Näst efter pojkvännen.
Hon kan ha det under sängen.
Som din pojkvänns gitarr.
Ska hon ligga under sängen och spela elpiano? Ja, det är ju tufft alltså.
Det känns inte riktigt som att vi tar hennes problem på allvar.
Jag tycker vi gör det, men för vi kommer med massa olika lösningar. Och
nej, men jag
har dessutom blottat sig själv.
Ja, jag tycker hon ska naturligtvis spela på sitt piano. Mm. Och ta in det, släng upp det.
Och se vad som händer.
Ja.
Utmana ödet,
ja,
Cornelia.
Ja, de är ju två om det här, herregud.
Mm. Det finns en viss förståelse här för din pojkvän, Cornelia.
Men elpianot är ju en del av hennes personlighet. Älskar han henne så ingår ju det i den här...
ekvationen.
Elpianot kommer med Cornelia.
Ja.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Arvid. Jag såg på min brorsas Facebook att de planerar att supa ner mig och spåna på en massa hemska prank som de ska utsätta mig för på min svensexa. De skriver i en hemlig grupp och det var inte meningen att jag skulle upptäcka det, men nu vet jag. Några i gruppen protesterade, men andra menar att jag kommer vara full och att jag kommer skratta i efterhand. Jag har ingen lust att vara med om en sån svensexa. Nu vet jag ju datum och allt. Ska jag konfrontera dem som vill ha en förnedrande svensexa eller ska jag undvika den?
Jag hatar sånt där. Jag hatar det där. Mm. Alltså man ska supa ner
människor.
Nej, men jag tycker det är förfärligt förnedrande. Jag tycker inte det är dugg kul att göra människor medvetslösa och förnedra dem, gå omkring och sälja kyssar i underbyxor och en trosa på huvudet och sånt där. Alltså... Är det ens vänner?
Ska det vara roligt?
Ska det vara roligt?
Ja. Sagt av Sveriges roligaste kvinna, ska jag säga.
Ja,
nej, men alltså, nej, fy för den leder, säger jag. Ja. Nej.
Det är så lågt.
Alkohol, nej. Ge honom massage, spabehandlingar och go-kart. Gör roliga saker som man kommer att minnas.
Att... Var kommer den traditionen ifrån att man ska få sätta någon i hjälplöst tillstånd som ska gifta sig?
Alltså jag kan säga så här, i sydligare breddgrader där jag kommer ifrån, Grekland, man utsätter inte människor för den här typen av förnedring. Alltså ärligt talat, jag undrar, och det här är lite grann... påminner ju lite grann om de här nollningar som folk håller på med, som också handlar väldigt mycket om förnedring. Mm. Så jag tycker så här, det här är usch, det här tillhör det förgångna, sluta upp med det här nu.
Skillnaden brukar vara att när tjejer planerar en möhippa så okej, vad älskar Jeanette? Jo, hon älskar spa, hon älskar vitt vin, hon älskar att göra det här och dansa. Så då bygger vi lite en möhippa efter detta. När snubbar sätter sig ner såhär, vad hatar John nu?
Ja.
Han hatar höjder, han hatar reptiler. Ja, men då blir det att hoppa bungyjump rakt ner i en ormgrop. Liksom. Ja. Alltså det,
exakt.
Det är något jävligt sjukt.
Vad är det med?
Jag vet
men
inte.
Men är inte det här lite såhär militär, lumpen, förnedra, nöta ner?
Är du gift, Jakob?
Ja, men det var nog lite... jag fick gå någon thai-boxningsmatch och lite sånt. Det blir...
Blev du slagen?
Jag åkte på stryk.
Blev du förnedrad?
Av ett proffs alltså. Det var inget...
Nej.
Och hur upplevde du det?
Obehagligt såklart. Ja, det var en kille som slog mig på käften och sparkade mig. Kul idé.
Ja, men vad
jag var lite full.
Det var inte ens backar. Du var lite bara. Alltså, du kände smärtan och sådär. Men varför gjorde dina kompisar det här då?
De tyckte det var skitkul.
Är ni fortfarande vänner?
Ja, absolut.
Så du har en viss förståelse för dina vänner? Att de
det här är ju det normala.
Ja.
Och nu när ni säger det så förhör jag hur konstigt det låter.
Ja.
Vad håller vi på med?
Ja.
De kan inte heller säga, vad tycker Jakob är kul, han gillar. Och, alltså det blir också, det ska ju vara lite edgy också. Ja. Det får inte bli för mesigt heller.
Nej, just det. Å andra sidan, det är ganska trevligt med en mesig massage eller en mesig middag. Kan vara ju trevligt också.
Ja. Men det är ju resten av livet.
Mm.
Mesigt.
Du menar att det här är one time och gå upp mot en thai-boxare?
Ja, det var helt bedrövligt.
Men utmaningar är väl trevligt, alltså, men då måste man ju känna, vad är hans utmaning? Är det att bli medvetslös av alkohol?
Nej, men det är det som är helt meningslöst. Mm. Att de ska supa ner honom och dra runt han på stan och skämma ut honom.
Men den här hemska historien med den här mannen som de gjorde det med, och så rullade de in honom i en matta och ställde honom upp och ner framför sin dörr och så dog han. Alltså,
det är hardcore, men...
Mm.
Så långt ska det inte behöva gå. Men skriv, jag har råkat se era planer. Jag tycker inte det här ser skitkul ut.
Jag vill inte göra detta.
Han kommer inte kunna spela överraskad heller när det väl sker. Och det är jättekrångligt.
Och ni killar ute som planerar svensex och med att förnedra den som ska gifta sig, lägg av med det.
Gör som grekerna, vad gör de?
Ja, men de bara festar hjärnet.
Mm. Ja, du ser fortfarande alkohol inblandad. Det är fortfarande jätteskillnad.
Ja, fast inte till stillståndstupar.
Och... Rullar in dem in sovlaki och ställer. Det är bara skillnaden.
Ja,
tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Sharon. Min kille gör en hemsk grimas när han kommer. Det ser ut som att han håller in en nysning och ena ögat blinkar frenetiskt. Jag ligger mest och tänker på hans kommande uttryck, vilket gör att jag inte känner mig bekväm i sängen. Han har frågat mig varför jag blundar ibland. Jag vet inte vad jag ska svara då. Kan jag ta upp det med honom och hoppas att han kan göra något åt det? Jag tänkte, hur ser du ut, Jakob? Men det vill jag inte veta. Vad tycker du om det här, Jakob?
Ja, men jag tänker, alltså, det är alltså att hon ligger och tänker att snart kommer den här minen dyka upp. Så hon är liksom, då är hon ju verkligen inte i nuet.
Nej. Menar du det?
Nej, verkligen inte.
Och det är ju hemskt att hon hela sexakten, nu kommer den här blinkningen så här, och så det här.
Man ser när den börjar stega.
Så kommer någon spasmer av något slag. Och det är ju tragiskt. Men alltså, jag förstår inte varför han skulle tycka att det är väldigt... Alltså att hon blundar, det kan väl vara... Jag, mina älskling, jag njuter. Jag ligger och... Jag är mitt in i nirvana här. Låt mig vara i min... Alltså,
han kanske vill
man ligger
inte
och stirrar varandra i ögonen heller. Någon sån här stare down.
I panik.
Nej, det är också märkligt. Man måste få ha lite fria...
Ja.
Jag tror hon överdramatiserar det här problemet.
Ja, fast det är ett stort problem för henne. För hon blir ju uppenbarligen avtänd.
Ja, verkligen.
Ja, när han är precis på andra sidan.
Men vad ska han göra? Ska han hitta på en ny min?
Men det finns ju sådana här, vad heter det? Då kan han leka piratleken, ha en sån här piratlapp på sig.
Eller en full mask, en Gorbachev-mask eller någonting sånt
där. Gorbachev just.
Vad säger Alexander Pascalido?
Nej, men alltså, jag försöker här liksom bläddra lite i mitt register här på alla miner man har sett. Alla märkliga miner man har sett och alla utbrott. Nej, men alltså mycket märkliga orgasmiska uttryck där folk liksom börjar dunka sig själva i huvudet eller vad de nu gör eftersom man är så bra i sängen. Jag skojar.
Dunka
sig själva i huvudet.
Står du här och skryter?
Det är så bra.
Det var ett skämt. Det var inte skönt.
Nej, det tror jag inte. Allt
nej, men jag menar, det finns ju onekligen ett helt register av mycket märkliga reaktioner, så här, orgasmiska reaktioner. Och vissa av dem, alltså det är bara så att nej, gör om, gör det, så här kan man se ut.
Men man vet väl inte själv och så man ser ut.
De gör ju inte så i film heller, förstår nej. Ni? Det är också det att vi har liksom filmiska förebilder som beter sig på ett annat, helt annat sätt och stönar på ett särskilt sätt och så vidare. Men jag tänker mig att den här friheten som vi talar om måste också finnas i sängen. Människor ska få uttrycka sig fritt och precis som de vill och det som känns naturligt och härligt för dem. Så det är bara blunda. Blunda för detta och dröm dig bort helt enkelt. Så slipper du se lilla nysreaktionen och blinkande.
Ja, han kan ju inte hjälpa det.
Vad ska han göra liksom? Ska han stå i spegeln
och öva? Ett muskelminne som är direkt kopplat till
orgasm. Ja, det är ett muskelminne som går direkt upp i ryggraden och så börjar
blinka. En ny min.
Ja, han kan träna framför spegeln.
Men tänker med det.
Vissa sovrum, jag har inte varit i ett sånt sovrum, eller ja, men rum som har speglar. Nej. Alltså både i taket och dittan och hejen. Men det kanske vore någonting. Så att det här, jag tror att man behöver skratta åt det här ordentligt. Ja. Skratta igenom sig det här. Alltså, ha någon sån här härlig skrattsex.
Ska hon göra det under akten?
Ja, alltså.
Nej, jo, men alltså, när han kommer så får man ett skratt i ansiktet.
Men efteråt
det känns som en lavet.
Ja, men alltså, men, jo, jag tycker efteråt. Ni, jag tycker ni,
peka på honom och skratta.
Nej, men jag tycker så här, nu ska jag visa hur du gör när du, när det
nej.
Går. Jo,
inte under tiden.
Nej, inte under tiden.
Nej, jag menar det. Nej, det nej.
På någon parmiddag.
Men han har ju, han har ju redan frågat henne.
Det kommer bli en posttraumatisk sex.
Varför är det ingen som tar mig på allvar i det här programmet?
Ja, men vi förstår vad du menar.
Alltså, no, han har ju tagit upp det här. Varför blund? Alltså, han har ju redan tagit upp det. Han känner ju att hon är inte närvarande när han kommer. Och det kan ju inte vara roligt för honom heller.
Nej. Men därför, men vet hon själv hur hon ser ut när hon kommer? Vet ni hur ni ser ut när hon kommer? Men
det är så snygg. Så
ja,
snygg.
Alltså, jag minns att det var 1973 jag tror att jag hade.
Okay.
Men
då
nej.
Var det ordentligt.
Nej, nej,
men de spärrar över hoppsan.
Det är väldigt sällan som på film kan jag säga.
Eller hur?
Ja, det ska folk veta om. Jag tror Pias version kan vara lite farlig också, för att det kan bli en issue i hans huvud om hon börjar liksom hånskratta eller säga att du ser för bedrövligt rolig ut när du kommer.
Hånskratta sa jag inte.
Nej, men gör det till något skämt.
Nej, skratta i samförstånd sa jag.
I samförstånd
med honom tillsammans.
Hur mycket samförstånd är det för honom tror du?
Nej, men hon kan ju säga det gulligt. Åh älskling, du ser så rolig ut när du kommer. Kan hon ju säga
det kommer sätta sig direkt.
Det låter som en låt med Bokassos orkester.
Hur känsliga är de där killarna?
De är känsliga.
Sen kan jag tala om, och det har jag hört, det är inte någon egen erfarenhet. Det finns andra ställningar när man inte behöver titta i ansiktet.
Just det. Och tänk också, och jag skulle också vilja vädja till er, tänk på hennes orgasm som uteblir när han ser ut som en pajas.
Men ska han få skit igen för det?
Jag tar tillbaka det här. Okay.
Sharon.
Han har ju inte skrivit brevet.
Nej, det är henne vi försöker svara.
För hon försöker ju faktiskt liksom ställa saker och ting till rätta. Nej, men alltså, ärligt talat, jag måste tillbaka till min seriösa ståndpunkt som handlar om att alla är fria i sängen och har du ett problem så får du väl åtgärda det. Ögonbindel.
Okay.
Förstå hur härlig du är, Sharon, som får liksom den här reaktionen. Han ser ut som en bondskurk varje gång han kommer. Alltså det är någonting.
De var glada att han kom då, för då tände han ju på henne.
Men jag måste säga att det är någonting som inte funkar i det där sexet, eftersom hon är så inställd på hur han ska se ut. Så är ju inte hon i sin maxnjutning.
Nej.
Och det kanske inte har varit från början. Han kanske inte tillfredsställer henne ordentligt.
Ordentligt,
vad tråkigt det lät.
Tillfredsställer
henne ordentligt.
Ännu mer skit. Han är usel i sängen och ser konstig ut när han kommer.
Han känns ju lite ego när han blinkar och håller på med sin exorcist.
Det är inte så som har en tics att det är ego. Det är inte.
Jag måste fråga henne, kommer du överhuvudtaget?
Nej, inte när hon tittar på honom tror jag.
Och hur ser hon ut? Nej, hon blundar ju bara och hoppas att det ska ta slut.
Okej. Okay. Men ta, se det roliga i det och ta upp det med honom i samförstånd om det nu går, men inte under akten.
Nej, inte under.
Så att ni kan skratta åt det. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Niklas. Som många andra i 30-årsåldern är jag ofta helt inne i min telefon. Nyligen så stod jag på en stor hållplats och lyssnade på musik och scrollade för fullt i mobilen. Efter cirka 20 minuter rycker ambulanspersonal tag i mig och frågar hur länge mannen på marken legat bredvid mig. Jag har alltså missat att en person fått ett anfall i andra delen av hållplatsen och tuppat av. Mannen klarade sig inte. Men om jag hade varit uppmärksam hade han kunnat få hjälp i tid. Jag har fått otrolig ångest över mitt mobilberoende och vet inte vad jag ska göra för att må bättre. Borde jag försöka komma i kontakt med mannens anhöriga? Liten allvarlig ton så här i första brevet i Dilemma. Vad säger Pia Johansson?
Alltså, jag tror att du ska inte känna den här skulden. Den är ingen bra. Jag tror att allting sker av en anledning. Men nu har du fått en veckaklocka hur du kan vara mer närvarande i ditt liv.
Vilken anledning var det här menar du?
Just den kanske. Nej men allvarligt, jag tror att det finns universum och sänder oss små lektioner. Och du har ju redan... Ja, men du har ju,
stackars kille då. Ja.
Nej men han har ju redan ifrågasatt sin närvaro. Mm. Att hur är han närvarande? Hur lyssnar, alltså, vad tar han in för något av sin omgivning?
Den veckaklockan får väldigt många idag.
Han kunde ju lika gärna gått över gatan och en bil hade kommit och han själv hade blivit överkörd om han inte hade haft uppmärksamheten tillräckligt. Men jag tror inte att han behöver känna skuld för den här personen som inte klarade sig, att det var hans fel på något sätt.
Så, men tycker du att han ska kontakta de anhöriga?
Nej, tror jag inte.
Det tycker du inte. Jakob Öqvist, säger du?
Ja, men det är veckaklocka, det är tufft att sätta livet till för att någon ska börja titta upp från mobilen. Men det här är ju två olika saker. Han hade ju ändå fått det där anfallet såklart. Och den här brevskrivaren hade inte ens kanske varit på platsen. Men å andra sidan så kan man väl gå till vilken lekplats som helst om man vill se hur mobilberoende folk är. Varenda förälder står och gungar på sina barn. Men de tittar inte barnen i ögonen, de pratar inte med barnen, de sjunger inte för barnen, de leker inte någon så här tittutlek, de står och kollar ner i sina mobiler. Det är bedrövligt.
Vi
är
fast... skypar med sitt oäkta barn.
Ja, men vi är fast i det, men titta på så här, julaftnar, familjer träffas, alla sitter med facet rakt ner i sin egen mobil. Mm. Jag ska inte säga att jag är bäst på jorden själv, men jag har börjat tänka på det, jag lägger undan den när jag kommer hem på kvällarna. Jag har börjat läsa böcker innan jag somnar istället för att ligga och scrolla i någon meningslös Instagram-flöde och bara säga, jaha, har han varit och träna igen? Like på det du. Mm.
Jag tycker att det här är ett gigantiskt problem. Alltså, jag tycker att att var och en allt mer går omkring i sin egen lilla bubbla är faktiskt en väldigt oroväckande trend. Jag försöker, eftersom jag är så dålig på att läsa av GPS, jag har ingen bil. Men så brukar jag fråga folk på gatan, för jag tycker det är så härligt att få kontakt, ni vet. Såhär, var ligger...
Håller med dig, det gör jag också.
Nej men du vet, var ligger Nytorget? Och jag frågar... Alltså ingen,
fast du vet.
Nej, jag inte vet.
Och ni
men det är omöjligt att få kontakt med människor. Alla går och lyssnar på något. Aha. Förstår ni? Och det är så här, och mycket motvilligt tar vissa också av sig de här lurarna för att svara.
Motvilligt?
Nej, men mycket motvilligt.
Jag tycker folk gärna är ganska vänligt av lurarna. Men de har ju dem på. Men när de säger att man kommer fram så brukar de ta bort den.
Ja, men alltså jag tycker verkligen att det är ett problem. Oavsett om man sitter på en buss där också var och en sitter inglasad på något sätt. Helt isolerad. Och det tycker jag är oroväckande. Nu tycker inte jag att du ska vara så hård mot dig själv och klandra dig själv för en annan människas död som du sannolikt inte hade kunnat motverka. Låt det här bli en veckaklocka, inte bara för dig som skriver in om detta dilemma, utan oss alla på något sätt. Nu vet inte jag hur man skulle kunna reglera detta, men jag vet att de som kör bil, där får man ju inte använda mobil hur som helst. Så det tycker jag är väldigt, väldigt bra.
Mm. Det är fler personer i USA som dör av att folk sitter och smsar i bilen än kör fulla.
Ja.
Och kör, alltså det har gått om.
Fast fulla i USA, det är...
Rattfylla.
Du vara ganska full. Du får ju dricka efter, eller du kör, det är andra regler.
0,8. Men alltså, tycker du, Alexander Pascalido, att han ska ha så pass mycket dåligt samvete att han kontaktar de anhöriga?
Nej, det tycker jag är verkligen att gå över.
Jakob Böke, så tycker du?
Bara om det lättar ditt hjärta.
Okej. Okay. Och nej, sa Peja.
Nej, gå vidare i livet och njut av hörfru.
Hörfri dag.
Ja. Gå i frid.
Gå i frid.
Tack så mycket. Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Sigrid. Jag och mitt nyblivna ex jobbar tillsammans. Vi hade en dålig separation, så jag tog ut semestern i början av vårt uppbrott för att komma bort. Men nu börjar jag jobba igen. Vi kommer att jobba tätt ihop på en liten arbetsplats. Men att byta jobb är inte på tapeten. Så vad kan jag göra? Har ni tips? Undrar Sigrid. Vad säger Alexander Pascalido?
Åh, herregud.
Jobba med sitt ex.
Nej, men om det har varit en traumatisk upplevelse förstår jag ju att det kan vara känslomässigt påfrestande att möta den här människan. Men jag tror att det bara vissla och låtsas som att det, nej men du vet, låtsas inte om det. Bara gå in i en roll. Jag tror att vi faktiskt kan manipulera våra egna hjärnor, i alla fall temporärt, för att göra det här. Eftersom Eftersom det inte verkar finnas någon annan lösning så får man bara helt enkelt gilla läget.
Man härdar ut, som Pia Johansson säger.
Härdar ut. I det här fallet tycker jag inte det. Nähä, för det där det har jag varit med om. Dels i, ja gud, ja, teaterns underbara värld. Dels har jag varit...
Har du spelat ihop med någon
ja,
som du med ex?
Ja, ja, ja. Aj, aj, aj. Dels att jag har svikit mannen i fråga eller också blivit sviken av mannen i fråga.
Och sen spelar ni en scen ihop?
I, både, ja, ja, absolut.
Hur upplevde du det?
Alltså fruktansvärt, jättejobbigt, och det kan jag inte ta den där tipset från vänster sida här, att man ska nollställa sig och spela en roll eller så. Det går inte.
Inte ens du som är skådespelare.
Nej, alltså det, en gång var det så fruktansvärt, och då när den här partnern då som man har svikit den började tända på koreografen som när man jobbade ihop. Alltså jag blev som eld och lågor, så att jag tog den här koreografen och kastade in henne i en vägg, i en gymnastikvägg med skåp, så det bara dånade.
Var det inte hennes fel?
Nej, eller hur? Absolut inte. Man är fullkomligt ologisk. Ja. Men något straff, någon skulle ha ett straff.
Någon skulle ju straffa
sig. Skit.
Är det stackars tjej där som åkte in i...
Nej. Det var lättare kanske att kasta in henne.
Sen fick jag sitta på fik och gråta ut och be om förlåtelse. Och jag fick, alltså det var fruktansvärt. Och det här var många år av plågor.
Mm. Var det Lennart R. Svensson?
Nej, det var det verkligen inte.
Nej.
Ge oss namnet, vi ska inte berätta för någon.
Nej, men det var ju också med Micke Persbrandt och Marie Bonnevie. Gjorde ju slut, och sen så spelade de Fröken Julie ihop på scen och stod och skrek på varandra. Det måste ju varit hemskt det också. Så någonstans, det du ska säga, Pia, det är att det kan ha varit värre.
Alltså, inte ha blivit så här som jag hade det. Så hemskt kommer
det. Men inte skillnad, Pia, på att spela på en teater där man har liksom, ni ska in på samma scen, det är mycket, man har repat det här, och så under reptiderna har det hänt saker som liksom, att jobba på ett kontor, det känns som att de skulle kunna hålla sig lite mer på sin kant. Att man
en
inte
liten
är så
arbetsplats dock.
Nej, det tror inte jag.
Jag tror
att de här känslorna sitter ju pannbenet, man läser av varandra, man kollar.
Vad ska han göra?
Nu gick han på lunch, åter han smörgås, gjorde han förr inte.
Kunde inte Pia göra någonting? Kunde inte du hoppa av föreställningen, eller han hoppa av, eller kunde du inte?
Nej. Varför ska man göra det?
Hon spöade koreografen. Ett sätt att få utlopp.
Kändes rätt skönt efteråt, eller?
Jag har mycket att be om ursäkt för i mitt liv. Men jag tog upp det i min generalbikt. Jag är katolik, så det är förlåtet.
Ja, bra.
Okay. Jakob, du får sista ordet.
Jag tänker mig att tiden läker inte alla sår, men här tror jag att det kommer att liksom bli avdramatiserat om hon ger det lite tid. Han kanske kan ta lite semester, man kan snacka med chefen och fråga, kan vi få jobba lite olika tider så vi får se. Kanske att de kan hitta tillbaka till varandra om det är det som livet har att erbjuda. Eller så... för någon av dem helt enkelt. Hon säger att sluta på jobbet är inget alternativ. Det kanske är ett alternativ. Hon kanske bara ser en blockering här. Nej, men nu har jag det här jobbet, det enda som finns. Börja leta dig runt lite.
Mm. Men du tror
om det är för infekterat alltså.
Om det är för infekterat så leta runt, annars så får du härda ut, tycker Jakob Ökvist. Och Alexander Pascalid, du tycker att man är funtad som människa klarar sina situationer.
Nej, men jag tror att vi klarar mycket, mycket mer än vad vi tror. Men jag vill också hänga upp mig lite grann på det här som Pia tog upp, att du i din generalbikt som katolik bad om förlåtelse, eller hur? Det var det du sa. Och det tycker jag är ett väldigt sympatiskt drag faktiskt, att kunna be om förlåtelse, men också att förlåta andra, för det är också att frigöra sig. Kanske måste hon förlåta den här människan och sig själv, om det nu är så viktigt att ha kvar det här jobbet. Jag skulle ju söka mig till en annan arbetsplats.
Okej. Är det lite fegt att be om förlåtelse till en präst? Borde du inte be om förlåtelse till koreografen som du slängde in i väggen?
Det gjorde jag också.
Det gjorde du också. Okej, tack.
Dubbel förlåt.
Då har vi det klart. Tänk på det, Sege. Det kunde ha varit värre. Du kunde jobba på teatern. Tack så mycket.
Kunde ha varit koreograf.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Vincent. Jag och min flickvän var på fest hos en kompis till mig för ett tag sedan. Det blev vilt och sent. Vi hade superkul och dansade på borden. Min flickvän stod bland annat på en fåtölj som råkade spricka. Min kompis vill att min tjej ska betala för en ny, men min flickvän vägrar. Hon har erbjudit sig att laga fåtöljen, vilket min kompis inte vill. Jag har blivit klämd emellan och vet inte vad jag ska göra. Jag och min tjej pluggar och hon har inte möjlighet att ge honom de 4000 kronor han vill ha. Så vad ska jag göra, undrar Vincent. Vad säger Jakob Bergqvist?
Det som förmildrar lite här är ju att de hade en jättefest där alla dansade på bord och stolar, och nu råkade det vara så att hon stod i den här fåtöljen precis när den gick sönder. Så jag tycker inte att den här vännen kan kräva liksom full ersättning. Däremot kanske hon kan hjälpa till och sponsra en viss del. Mm. Hon har ändå erbjudit sig att laga den, men det ställer han upp på. Och det är ändå en second hand stol så hon ska inte betala fullt pris. Men jag tycker någonstans så måste hon ändå...
Hur vet du det?
Va? Du vet att det är en second hand?
Ja, men står ju hemma hos honom. Han bor väl inte i en butik?
Nej, okej. Okay. Nej, så, ja.
Så att man ska priset. Ja, nu är det här är ju ska ha extra mycket för det är kanske, lite rokoko.
Nej, men det kanske var en inflyttningsfest, allt kanske var nyinköpt.
Mm. Ja, jag
vi behöver inte snöa in på vilken gammal var, men vad säger P.O.?
Men vad är det för snålvärd alltså? Alltså, de gånger jag har haft fest så får man ju räkna med att det blir lite bortfall av olika saker.
Men du slår in öppna dörrar där, för det tycker nog Vincent. Men hur ska han göra det? Hur ska han övertyga den här världen? Eller hur ska han lösa problemet? För han har kommit emellan, han kommit
men
han,
det är ju inte hans konflikt.
Inte hans konflikt. Han ska simma vill.
Hon har erbjudit pengar att laga. Ja. Och det tycker jag väl är fantastiskt bra. Att hon har ju gått halva vägen där. Mm. Och då är
halva det... vägen?
Ja, han vill ju ha fullbetalning.
Hon har inte sagt att hon ska bara sy så det blir en ful söm.
Hon kommer undan väldigt billigt.
Det vet
alltså.
Inte, det är du som står för
det. Ja, de kan
hon kanske är tapissör eller vad heter det för någonting.
Tapetserare kallas det när man gör.
Det vet inte jag, men alltså det har varit fest. Ta det på hemförsäkringen då, inte vet jag.
Vad kan det kosta att klä om en fåtölj? Alltså bara...
Det är jättedyrt.
Aha. Det är säkert jättedyrt. Det är mer än 4000 spänn. Alltså. Vad säger Alexander om det?
Vill han så kan väl göra någon typ av avbetalningsplan på 40 år fram i tiden.
200 kronor i månaden.
Han kan ge honom 10 spänn, men framförallt så ska han klargöra, för att är man så himla snål ska man inte bjuda in till fest.
Och sådana snåla människor ska veta om att de är snåla.
Men det är ju inte hans problem.
Nej, han har kommit emellan på något sätt. Jag kan tänka mig att flickvännen kanske hackar på honom att han ska betala en liten summa, för han var också på festen.
Ja, men ni menar att om man förstör något på en fest så har man inget ansvar att på något sätt ersätta det?
Nej. Men hon har ju sagt att jag kan laga det.
Det är väl hans ansvar om han har ställt fram så mycket sprit och sprit. Då också ingår i den... I det att man, om mina gäster blir fulla så vet man ju att de kan bete sig lite hur som helst. Då får man räkna med. Men eller hur?
Ja, men jag råkade sno en parfymflaska hemma hos en kille på en fest och den lämnade jag tillbaks. Så fin är jag.
Mm, vad kostar den?
Det var en Fahrenheit. 600 kronor säkert. Det
kostar bara 25 spänn.
Är det någon som använder Fahrenheit nu?
Det här är länge sedan.
Fahrenheit. Det är den där stickiga grejen.
Nej, jag använder Celsius fortfarande.
Men hur gör man i Grekland då?
Nej, men man gör ingenting i Grekland.
I Grekland kastar man ju porslin.
Det finns mycket att klaga på grekerna. Alltså, de är helt knäppa. Men jag kan säga så här. Det finns inte en grek i den här världen som skulle räkna med att inte typ allt hemma går sönder. För att man krossar ju glas och tallrikar när man blir glad.
Det gör man med
flit. Det är lite fint.
Va?
Det gör man med flit.
Med, ja, men det gör man med flit så att alla folk räknar med.
Fåtölj ingenting. Han får bli lite mer grek.
Ja, just det. Tänk på det. Där gör de med flit.
Ja, men eller hur? Alltså,
hon lagar fåtöljen. Och that's it.
Okej, någon måtta får det vara, Vincent. För det första så är det inte ditt problem. Det är din flickvän. Men om du ska stötta henne så nöj dig med att laga fåtöljen helt enkelt. Och övertyga den som har blivit drabbad av det att nöja sig med det också. Kan man säga så?
Ja, och bjud in till en ny fest.
Där erbjuder du ska förstöra fåtöljen som
är det. Ja, okay. Där är bara plaststolar. Ja.
Ta med Fahrenheit som present.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Frida. Jag träffade min sambo för 9 år sedan. Vi är strax under 40. Jag vill gifta mig med honom, men han friar inte. Jag har friat till honom 4 gånger. Han säger nej och säger att han kommer fria till mig. Men det gör han aldrig. Vi står liksom och stampar. Dessutom har han sagt att det inte är tjejens uppgift att fria. Jättetöntigt tycker jag. Vad ska jag göra? Ställa ultimatum eller?
Ja, men om han inte ens kan vara man nog och låta henne fria. Utan nej, det ska jag göra. Men så gör han aldrig det. Då är det ju någonting som ligger och skaver. Om inte han liksom håller på att planera det värsta frieriet i mänsklighetens historia. Men det verkar vara mer...
Han får hala på skäcket.
Ja, det är en skyddsmekanism som han håller på med. Så att ställ ett ultimatum. Om hennes krav i livet är att gifta sig med honom, eller med hon vill någon gång ha ett äktenskap och gifta sig, inte han med på det, ja då står de ju på väldigt olika...
Ska hon säga ställen, då... antingen säger du ja eller så
ja, hon kan inte kräva. Du har 7 veckor på dig att fria. Nej, men under det här året, om inte du friar nu så tror inte jag att vi behöver fortsätta med det här.
Okej, okay. Alexander, vad säger du?
Ja, som tidigare då var runaway bride, för jag var livrädd för bröllop.
Har du dragit
äktenskap
från det?
Ja, men
nära innan vigseln stack du?
Förlovad och planerade bröllop.
Hur långt innan bröllopet?
Ja, kanske någon månad.
Någon månad. Nej,
men
och då drog
kära
du.
Barn.
Ja, men det gör inget. Men det var länge sedan.
Det gör inget, säger du. Vad säger killen?
Det är lite coolt att ha gjort det i alla fall. Du skulle vänta tills du skulle gå längs gången. Och så wow. Vänt.
Nej, men det är preskriberat nu. Jag har bearbetat det. Det kommer aldrig mer att hända.
Han okay. Också?
Har han bearbetat?
Nej, jag har inte någon. Jag vet inte. Okej. Okay. Jag kommer ju som sagt från ett väldigt dysfunktionellt hem och har varit livrädd. Men nu är jag redo att gifta mig, kan jag säga. Mm. Och, nej, men jag är verkligen redo för att gifta mig nu. Jag känner så här, gud vad det vore roligt att ha ett fantastiskt härligt bröllop. Det är bara ställa ett ultimatum. Om han älskar dig och samtidigt inte kan tillmötesgå din önskan, så tycker inte jag att han är någonting att ha. Samtidigt kanske han är rädd, men då får han förklara det för henne, vad han har för skäl till att vara som avvikt inställd, eller vad man ska säga. Så att jag tycker att det är bara ställ ett ultimatum.
Har du någon erfarenhet av det här, Pia?
Jag har blivit friad till en gång. Mm. Och samma vecka som jag skulle svara på frieriet, för mannen i fråga ville, han var från Holland dessutom, jag kallar honom för flygande holländaren sen. Han ville att jag skulle ta tid på mig för att det var ett, liksom, riktigt på allvar skulle tänka igenom det här. Han ville. Ja. Så samma vecka då som jag skulle svara på det här, och han hade gett mig 100 rosor, förstår ni?
Wow.
Så kom han upp till min lägenhet och sa, nej, det här håller inte. Ja, vi gör slut.
Han kom på det under din väntetid.
Ja.
Men,
varför det? Gav han själv?
Nej, jag kände bara att det kändes inte rätt.
Fick du behålla rosorna?
Ja. Hade du tänkt att svara ja eller nej?
Det kommer du aldrig få veta.
Pia, gick inte du ut och jag bjöd folk att fria till dig och du fick en massa fria brev? Var det inte så?
Tycker jag att vi ska lyssna på ett annat dilemma.
Okej, okay, då gör vi det.
Det här var väl inte Pia som har skrivit in?
Oj.
Då gör vi det om en liten stund, hörrni. Men jag säger tack till er för att ni hjälpte Frida, hoppas jag. På vägen. Hejsan, Dilemma-panelen, heter Jeanette. Min kille är 26 år och har två systrar. De är generellt väldigt tajta i familjen, men jag tycker ibland att det kan bli överdrivet. Han pussar och gosar med sina vuxna systrar och rör dem på ett sätt som enligt mig inte är passande för en syskonrelation. Har nämnt detta förut, men då har han skrattat bort det och skojar om att jag inte är så nära mina bröder. Är detta en varningsklocka? Kan jag göra något? Undrar Jeanette. Vad säger Alexander Pascalido?
Om det är så att hon går omkring och oroar sig för detta, så tycker jag ju att hon måste ta upp det här.
Mm.
Om hon känner någon slags incestuös varning eller ett överhängande... Mm. Ja,
men hon har tagit upp det med honom, men då skrattar han bort det bara. Och så kopplar han det tillbaka till henne att hon har minsann inte så bra kontakt med sina, eller han har inte så bra kontakt med sina med bröderna, hennes bröder.
Ja, men då kanske det inte är något problem, för ska man inte lyssna på människor om de säger så? Jag vet inte riktigt.
Vad säger Jakob Björkvist?
Nej, men jag tänker mig att våran brevskrivare här kanske är lite pryd, kommer från en helt annan familjesituation där det var väldigt liksom, nej men inte så mycket kroppskontakt och fysisk närvaro. Och så träffar den här kulturen som är en helt annan, där liksom syskon gosar och kliar varandra i håret och... hånglar upp varandra på julafton.
Nej, men
kanske inte hånglar. Men
hånglar upp syran på julafton.
Och det gör mina bröder hela tiden.
Nej, men jag tror inte hon har något att vara rädd. Vad skulle det kunna hända i det? Alltså, nej, men hon det är kan... väl syskon.
Rätt mycket om man...
Nej, men,
ja.
det är inte liksom Alabama. Och... Det är ingen bandspelande.
Det kan vara förstadiet i Alabama.
Nej, jag tror bara att hon tycker att det är konstigt att de är så fysiska.
Nej, men det finns ju en antydan om någon slags incestuös relation.
I hennes värld, ja.
I hennes värld, ja.
Hon tycker det, men
jag tänker så här, att hon är svartsjuk, avundsjuk i relation. Alltså att han är fysisk med andra kvinnor på ett sätt som är lite för mycket. Men om det inte var systrar utan det hade varit några andra kvinnorna på jobbet eller i konsumkassa eller kompisar och han hade gjort det, så hade det ju varit too much.
Absolut.
Men att det kan vara liksom någonting som sätter igång hennes svartsjuka. Ah. Just för att han är fysisk med två andra kvinnor, att det finns någonting i det.
Tycker Jeanette ska ifrågasätta ifall hon faktiskt inte är lite svartsjuk i detta.
Alltså, men skulle någon här vara orolig att ens partner har liksom en fling med syskonen?
Med sina två systrar.
Det låter ju helt...
Men jag tror att vi är väldigt orationella i våra huvuden där, när det är liksom känslan av att känslan min man håller på och stryker håret på sin en annan kvinna, han kanske omfamnar henne på ett sätt som jag tycker att han inte gjorde mot mig i morse.
Men jag bara tänker att hon sätter sig i en jobbig situation om hon förbjuder det här, och så börjar systrarna då, varför har du blivit så avståndstagande? Nej, min flickvän tycker att det är obehagligt när vi kramas.
Det kommer ju slå helt fel.
Det kommer ju hon, ja exakt.
Nej, nej, det är ju hennes problem. Hon äger ju problemet.
Alltså, och svartsjukan är ju helt blind. Alltså den kan ju slå åt alla håll, även mot familjemedlemmar.
Ja, är till och med ett husdjur.
Nej.
Jo då, det har hänt.
Man älskar min hund mer än mig, eller?
Ja, men hunden
att man är
liksom
svartis för att man gosar med hunden.
För att ens partner tycker mer om sin hund än mig, eller vad det nu kan vara. Jo, men visst.
Men du gillar
det gör väl alla hundägare? Tycker mer om hunden än partner.
Ja. Jo, det finns ju många som pratar via sin hund också och säger, ja, tycker du att han är lite sur idag? Ja, han vill inte komma till matte. Nej, han tycker inte om mig längre. Ska du gå och säga det till honom? Alltså, det finns ju väldigt sjuka beteenden
underbart
i familjerna.
Ja. Hörrni, det känns lite grann som att ni berörde här med att Jeanette borde fråga sig själv ifall hon inte faktiskt är lite grann svartsjuk. Irrationellt svartsjuk, det är en irrationell känsla som man inte riktigt styr över. Och det bör du ta itu med, för att han kommer nog inte att sluta med detta.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Och hör ni panelen, Alexander Pascalido, Jakob Ökvist och Pia Johansson.
Oui.
Örjan heter en kille som skrev till oss för 2 veckor sedan. Hans flickvän hade då köpt en dildo och slutat att ha sex med Örjan för att hon fött barn. Och nu har vi fått lite återkoppling av just Örjan faktiskt. Alltså han skriver så här: hej, jag tog åt mig av 2 råd från panelen. Dels Thomas Ravellis skämtsamma råd som lät så här:
Göm den någonstans, hon får leta.
Men framförallt Sanna Lundells råd som lät så här:
ge henne hur mycket komplimanger som helst, älska hennes då nya kropp och visa att du uppskattar den, så tror jag kommer hända grejer.
Mm. Och hon konfronterade mig om att staven var borta, fortsätter Örjan, och efter att vi pratat ett tag så verkar hon ha förstått hur jobbigt det här har varit för mig. Det hade ingenting med hennes gravidkropp att göra utan var mest en rolig grej som hade spårat ur. Nu har vi sex 2-3 gånger i veckan igen. Tjodeho!
Grattis! Hurra för er! Herregud, vad härligt.
Och ni där hemma, det här är fantastiskt. Örjan är helt fantastisk, för han återkopplar. Vi tycker om när han återkopplar.
Det är
så
fint.
Tycker ni att vi har löst ert dilemma här, eller panelerna har gjort det, så tycker jag att ni skriver till oss och berättar hur det gick. dilemma@mixmegapol.se.
Så man tog dildon vägen, fick man reda på det?
Nej, det kom aldrig fram.
Det kom aldrig fram.
Nej, den är borta för evigt.
På en återvinningscentral.
Och det här programmet är slut nu, kära panel.
Inga mer dilemman.
Inga fler dilemman förväntat till nästa lördag 9:00.
Ja. Jag säger, kanske tack. Trump skriver till oss.
Donald Trump? Det kanske han gör.
Jag tycker han har mycket han behöver ta tag
i. Ja, verkligen. Vi väntar på ett brev från dig. Mm. What happened in Sweden last night?
Melania eller...
Melania är också välkommen såklart.
Henne undrar man ju vad som händer i hennes huvud.
Alltså, det vill man inte riktigt veta.
Jo, ja, det skulle jag vilja veta. Okay.
Kommer säkert en självbiografi om några år eller någonting.
Du pekar på mig.
Jag vill säga tack till dig.
Jaha, tack. Så
jag
tack.
Riktar min,
jag som tackar.
Ja.
Då, vad roligt det var att få vara här.
Ja, men vad roligt att du kunde komma. Ja. Och tack så mycket, Jakob Ökvist.
Tackar.
Tack så mycket, Alexander Pascalido.
Tack så mycket, Anders S. Nilsson.
Och så mejlar du in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ditt namn så du kan vara anonym. Nästa helg frestar jag med Josefin Crawford, Jonas Hallberg och Marie Ljungstedt. Nu är det dags för Rickard Olsson och Äntligen söndag här i Mix Megapol. Vi härifrån säger jag toodaloo. Vi hörs nästa helg. Hej, hej!
Hej, hej!